Vi ska läsa två bibelställen tillsammans, ett från Gamla testamentet och ett från Nya. Och vi ska börja med att läsa från Gamla testamentet, från Mika bok, kapitel 4, vers 1-4. Mika profeterar: men den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Så ska vi läsa från Nya testamentet, från Lukas evangelium kapitel 21, vers 25 och framåt. Jesus säger: tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse: se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Ordet bibel kommer från grekiskans ta biblia, som betyder böckerna. Bibeln är ett bibliotek bestående av 66 böcker skrivna av ett 30-tal olika författare under en tidsrymd på 1500 år. Samtidigt så går det som en röd tråd genom hela Bibeln, ett tema som inte går att ta miste på. Den här boken handlar om hur Gud upprättar en fallen mänsklighet, hur Gud håller på att hela en sargad skapelse. Gud skapade oss för att leva i harmoni och gemenskap med honom, med varandra och med resten av skapelsen. Men vi föll. Vi valde att vända Gud ryggen, han som är livet självt, han som är kärleken, han som är all godhets källa. Vi valde bort honom och vi fick tomheten och mörkret. Och inte bara vi själva, utan också den skapelse som vi satsat förvalta och vårda full under död och förgängelse. Men Gud har inte gett upp hoppet om oss. På samma sätt som herden söker sitt förlorade får, som en far söker sin förlorade son, en make sin förlorade hustru, så söker Gud efter oss. Och mitt i allt mörker, mitt i allt smuts, i allt elände, så håller Gud på att förverkliga sin plan. En upprättad skapelse, en värld där frid och rättfärdighet bor. En värld där man ska smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. En värld där folken inte längre ska höja sina svärd mot varandra och där ingen längre ska träna sig för krig. Den värld som vi längtar efter och drömmer om, men som vi knappt vågar sätta ord på. Den värld som är vår arvedel men som gått förlorad. Det är den världen som Mika och de andra av Gamla testamentets profeter genom den helige ande få se in i den värld som kommer. När vi studerar evangelierna och Jesu undervisning så är det ett tema som återkommer mer än någonting annat, och det är Guds rike. Jesus talar om att Guds rike har kommit och att det är mitt ibland oss. Och samtidigt så säger han på vissa ställen, som här i Lukas 21, att Guds rike är nära. Hur är det egentligen? Har Guds rike kommit eller är det nära? Och vad är Guds rike? Begreppet rike har tre huvudsakliga betydelser. Och alla tre betydelserna återfinns när Nya testamentet talar om Guds rike. Rike kan betyda den sfär över vilken någon regerar. Det kan betyda de människor över vilken någon regerar. Och det kan betyda någons regering i sig själv. Alla tre betydelserna återfinns när Bibeln talar om Guds rike. Men den vanligaste och det mest påtagliga, det är Guds regering. Där Gud blir förhärligad och där Guds vilja sker, där är Guds rike. Därför säger Jesus när han lär oss bönen vår far: så ska ni be. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. När Guds vilja sker i mitt liv, då har Guds rike kommit till mig och jag har blivit en del av det riket. När Jesus är i centrum i min familj, då är vi som familj del av Guds riket. Och vi som församling, vi som gemenskapen av de som tror på Jesus, vi är ett uttryck för Guds rikets frambrytande i världen. Och därför så säger Jesus att Guds rike har kommit, det är mitt ibland oss. Och ändå så har det ändå inte kommit ännu i sin fullhet. Därför att vi vet att det finns fortfarande många platser, många sammanhang, många liv där Gud inte blir förhärligad och där Guds vilja inte sker. Vi människor är som ett trotsigt barn. Vi säger nej Gud, nej, kan själv, kan själv. Vi vill regera över våra egna liv, vi vill vara vår egen Gud, men det går inte. William Penn, den nordamerikanske delstatsgrundaren, sa att de som inte regeras av Gud kommer att regeras av tyranner. Och så är det. Det kan vi se när vi ser oss runt om i världen, också i vårt eget samhälle. Om Guds vilja inte får vara det som regerar i våra liv, så kommer vi bli slavar under det skapade. Vi kommer bli slavar under förvrängda begär, jakten på pengar, framgång, berömmelse, sex, droger, mat, andra människor. Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 6 och vers 33: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. När Guds ära är den främsta drivkraften i mitt liv och när Guds vilja är den yttersta auktoriteten för mig, då kommer jag se hur allting annat också faller på plats, faller på rätt plats i mitt liv. På ett annat ställe så jämför Jesus Guds rike med ett senapskorn och med en surdeg som en kvinna bakar in i 3 mått mjöl. Det kanske tycks oansenligt, kanske märks det inte överhuvudtaget. Men om Guds ära är din drivkraft och Guds vilja din yttersta auktoritet, då kommer du att se, precis som med surdegen och med senapskornet, hur saker och ting förändras, hur saker och ting faller på plats, hur relationer som varit brustna blir upprättade och hur det som har varit omöjligt mänskligt sett får en lösning. Guds rike går fram i världen och vi har en möjlighet att bli en del av det riket, och det kommer en dag då det kommer att bli en fullkomning av Guds tanke, Guds plan. Vi talar inte så mycket längre om Jesu återkomst, inte på samma sätt som tidigare generationer. Kanske har vi blivit bekväma i våra medelklassliv, i våra fina villor, med våra resor och med våra hobbies. Kanske är det så, om vi ska vara riktigt ärliga, att vi inte är så sugna på att hela tillvaron kommer att förändras i grunden. Kanske är det också så att tystnaden om Jesu återkomst har kommit till på grund av överdrifter och osunda spekulationer som har skrämt människor i det förgångna. Jesus säger att ingen vet tiden eller stunden för hans återkomst, ingen utom Fadern. Men han talar också om tecken. Tecken som krig, som sjukdomar och som naturkatastrofer. Och han säger att när vi ser allt detta, då ska vi räta på oss och lyfta våra huvuden, för vår befrielse närmar sig. Och det är inte en befrielse som handlar om att vi ska ta oss bort någon annanstans, utan en befrielse som innebär att Guds rike kommer till oss. Gud kommer att döma och utplåna ondskan. Och han kommer att upprätta skapelsen. Allting kommer att bli så som det var tänkt. Militärhistorikerna säger att dagen D, den dag då de allierades trupper landade i Normandie i Frankrike, då besegrades nazismen. Stridigheterna fortsatte även efter dagen D. Men det var den dagen som kriget avgjordes. Det var den dagen då nazisternas makt bröts. Och på samma sätt är det med Jesu död och uppståndelse. Ondskans makt är bruten, ormens huvud är krossat. Den ondska och det elände vi ser i världen runt om kring oss, det är inte ondskan som håller på att triumfera. Det är ondskans dödsryckningar. Jag hörde en berättelse om en liten pojke som läste en bok som han tyckte var så spännande. Och så blev det sent på kvällen och det blev läggdags, och hans mamma sa att nu är det snart dags att lägga sig. Men han bad, snälla mamma, kan jag inte få läsa lite till? Och det fick han. Så blev det dags att lägga sig och så somnar han. Och så hör hans mamma hur han talar i sömnen. Och han pratar med huvudpersonen i boken. En person som hade ett väldigt vackert namn, han heter Johnny. Och så sa han, Johnny, du behöver inte vara rädd. Du behöver inte oroa dig. Jag har läst slutet. Jag vet hur det går. Det kommer gå bra. Och så är det också med oss. Vi har läst slutet. Vi vet hur det kommer gå. Det kommer gå bra. Jesus kommer snart. Det är vårt hopp. Och det är vår glädje. Och det är världens hopp. Guds rike är här. Redan nu, där Guds vilja sker. Hur påverkar det hur vi lever våra liv? Hur jag lever mitt liv? Hur påverkar det mina prioriteringar? Guds rike är här och nu. Vi kan bli en del av det. Och Guds rike kommer i sin fullhet. Tack Jesus för att du kom för att bryta ondskans och syndens makt och förbannelse, för att föra oss ut i frihet in i ditt rike. Tack för att vi som församling får ha din ära som vår yttersta drivkraft och din vilja som vår yttersta auktoritet. Och jag ber att det ska få genomslag också i mitt liv, i min vardag och i var och ens liv som lyssnar. Tack för att ditt rike verkar och utbreds i världen, Herre. Besegrar ondskan och mörkret. Och tack för att det ska komma i sin fullhet. Att vi får vänta din återkomst när du kommer igen. För att döma ondskan, för att upprätta skapelsen. Och för att för alltid vara hos oss och med oss. I Jesu namn. Amen.